Det är alltid en skön känsla att vara beredd att gå fram och ställa sig här och predika och få ett så här, bejakande nickning att det faktiskt är jag som ska predika. Senast jag skulle predika, trodde jag, så var det inte jag som skulle predika. Så då hade jag förberett mig. Jag vill inte säga att jag hade förberett mig onödan, men den predikan får vi spara till en annan gång. Idag ska vi, som Samuel nämnde inledningsvis, här, ska jag läsa från Lukas kapitel 7. Innan vi gör det så tänkte jag bara, ibland så läser man löpsedlar och man hör nyheter om hur det slösas med skattepengar och det slösas med resurser och det slösas med medel hit och dit, och svenskarna slänger si och så många ton mat varje år och allt vad det är. Slöseri, slöseri, slöseri och allt vad man kunde gjort bättre för de här pengarna, och man betalar dyra politiker som reser till fjärran länder på skattebetalares pengar, och så klagar vi på slöseriet. Och det är ju ett tecken på någon slags önskan om att ett gott förvaltarskap. Att man tar hand om det man har fått och använder det man har på ett bra sätt. Att vara slösaktig är ju inget gott, ingen god egenskap. Men den här kvinnan som vi ska läsa om idag i Lukas, det var just vad hon anklagades för. Vi går till Lukas kapitel 7 och vers 36. Och så ska vi läsa faktiskt det kapitlet ut. Vi ska se om vi... Jag börjar kanske läsa innan till här så. En av fariseerna bjöd hem honom, alltså Jesus, på en måltid, och han gick dit och tog plats vid bordet. Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska. Det är ju en härlig etikett att bära. När hon fick veta att han låg till bords i farisens hus kom hon dit med en flaska balsam. Hon ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vette hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit honom såg det och sa för sig själv: om den mannen vore profet skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom, en synderska. Då sa Jesus till honom: Simon, jag har något att säga dig. Säg det, mästare, sa han. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ena var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för de båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest? Simon svarade: den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Du har rätt, sa Jesus. Och vände mot kvinnan, sa han till Simon: du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus och du gav mig inte vatten till mina fötter, men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav ingen välkomstkyss, men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder, till hon har visat stor kärlek. Den som får lite förlåtet visar liten kärlek. Och han sa till henne: dina synder är förlåtna. De andra vid bordet sa då för sig själva: vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan: din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Gud, tack för ditt ord. Tack för vad som har förmedlats genom de här skrifterna som nedskrivna för så länge sedan. Men tack för att de har någonting att säga till oss än idag. Tack för att trots århundraden, årtusenden och trots skillnader i kultur och sammanhang och så vidare, så finns det ändå någonting som kan tala till oss genom de här texterna. Vi kan få spegla oss själva och reflektera våra liv, våra handlingar, våra åsikter och attityder i de här texterna. Tack för att vi får möta dig, Jesus, i de här berättelserna och se hur du är. Se din stora kärlek. Jag ber att vi ska få bli träffade och berörda av din kärlek idag, så att vi får bli förvandlade som människor. I Jesu namn. Amen. Ni vet, de här fyra evangelierna i Bibeln, de är ju, det var sagt förut här för inte så länge sedan. Vi har ju fyra evangelister. Tre av dem kallar vi för synoptikerna. De evangelierna påminner varandra, har ungefär samma struktur. Det är ungefär samma röda tråd som löper igenom dem. Och sen har vi Johannes som skriver utifrån ett litet annat perspektiv. Den här berättelsen är en av de berättelserna som faktiskt återfinns i alla fyra evangelierna. Och när man läser den här texten så är ju fokus på, och vi ska stanna upp vid det som Jesus säger när han berättar den här liknelsen om de här männen som får den här skulderna efterskänkta. Tittar man i Johannes redogörelse av detta så får vi med ett annat perspektiv. Där är det inte den här farisén Simon som klagar, utan då är det Jesu egna lärjungar som klagar på vad den här kvinnan gör. Och det är inte så mycket fokus på att hon är en syndare, utan det är mer fokus på vilket slöseri det var att ta den här dyrbara flaskan med balsam. Judas, en av Jesu lärjungar som senare skulle förråda Jesus, nämner till och med beloppet, vad värdet på den här flaskan var. Han säger att det, han pratar om 300 denarer. Enligt hur man nu räknar, men det kan vara liksom mot en årslön i värde som den här kvinnan knäcker upp och häller över Jesu fötter. Och Judas tycker att det här är ju vilket slöseri. Så säger han, det här kunde vi ha sålt istället och gett till de fattiga. Sen Johannes förklarar lite extra vad som egentligen försiggår, för han vill ju inte alls ge det till de fattiga, för att det står att han stal ur kassan och såna grejer. Så att, ja, det är, man kan låta väldigt from och ädel, men det är inte alltid det som är på insidan. Men oavsett, det är någonting fantastiskt dyrbart som händer här. Den här handlingen som denna kvinna gör när hon knäcker den här flaskan eller det kruset och låter den här balsamen rinna ner över Jesu fötter och tvättar Jesu fötter med den här oljan. Det är någonting extraordinärt, någonting fantastiskt. Och när man läser det så kanske man, jag vet inte, hade vi inte sett liksom det här, hade inte vi vetat vad som egentligen är rätt sätt att tänka, att det som hon gör är någonting fantastiskt, då skulle vi kanske varit benägna att hålla med Judas och säga att det där var ju inte bra. Vilket slöseri. På samma sätt som vi läser på löpsedlarna och tycker att nej, vilket slöseri med våra skattepengar. Och vilket, här är det liksom, här borde vi spara, här borde vi hålla igen. Och så gör den här kvinnan något sånt här och blir försvarad av Jesus. Jesus säger, det var rätt det hon gjorde. Hon har tänkt på mig, hon har förberett min begravning. Och så lägger Jesus in den här symboliken och de här parallellerna i detta. Och han säger också att, när Judas säger då att de här pengarna kunde vi ge till de fattiga istället, så säger Jesus att de fattiga har ni ju alltid hos er. Mig har ni inte här särskilt länge. Och då är det lätt att man tittar på detta och så gör man någon slags, försöker man göra någon slags lära av detta. Ja, men vi ska vara extravaganta. Vi ska slösa. Det ska vara påkostat alltihop. Och vi ska inte vara rädda för att spendera mycket. Men jag tror det är farligt att ta en sån här text, en sån här berättelse, och sen gör vi en, ja, men det här betyder detta. Så här ska vi vara. Det är någonting som händer. Mycket av det som händer kring Jesus är extraordinärt. För att det är speciella händelser. Det är en speciell tid, ett speciellt skeende, en rörelse i historien som händer när Jesus vandrar här på jorden. De här tre korta åren som hans tjänst är. Det händer mycket som vi inte bara kan lyfta in i våran tid och göra en lära av. Men jag tror att det kan finnas tidpunkter där rätt sätt, rätt praktik är att göra det påkostade, göra det extraordinära. Och det kanske inte alltid handlar om pengar. Det kanske inte handlar om att slösa med resurser, slösa med ekonomi. Det kanske inte handlar om att vi ska behöva slänga maten, så att säga. Som vi slänger så mycket mat här i Sverige som egentligen inte hade behövt slängas och så vidare. Det kanske inte handlar om det alltid, men vi har mycket annat vi kan slösa med. Vi har av vår tid. Vi har av vår kärlek. vi har av omsorg. Det kan vi alltid vara slösaktiga med. Det behöver vi aldrig hålla igen med. Där tror jag vi kan säga att där är det alltid rätt att slösa. Och jag kanske kommer beröra det lite sen när vi pratar lite vidare om det här med det som hände senare i denna berättelsen. Men jag tror att det som Jesus säger, att de fattiga har ni alltid hos er, men mig har ni inte här så länge. Tiden och vår tid, våra liv, det är inte så jättelångt. Livet är skört, mycket kan hända på kort tid. Vi råder inte över det. Vi vet inte vad som kommer inträffa. Och en del av oss kanske spenderar mycket tid och grubblar över detta, om man är orolig för framtiden och man ser sig om i världen och undrar vad som ska hända. Och i vår tid, och egentligen i all tid, även i lugna tider och när det liksom är, allting ser ut att vara frid och fröjd och ingenting att oroa sig över. Men vi ska aldrig hålla igen på det som vi kan slösa med vår kärlek, med vår tid. För så länge är vi inte här, så länge har vi inte varandra, att vi inte kan ödsla med vår kärlek och med vår tid och vår omsorg om varandra. Så det är så den här kvinnan gör. Det kanske inte handlar om att vi bränner en årslön på ett sånt här tillfälle. Kanske är det så att vid något tillfälle Gud manar någon att göra något sånt. Det är extraordinärt, men det hör inte till liksom, det hör inte till vardagen. Det är inte så vi ska göra varje dag. Men varje dag kan vi slösa av vår kärlek och vår tid. Nu ska vi gå vidare och titta lite på det som Jesus, när Jesus, Lukas pratar om den här kvinnan som en synderska. Och som sagt, det är en väldigt, det är ett märkligt epitet. Jag vet inte hur många av er som identifierar er som syndare och synderskor. Det kanske vi alla är, mer eller mindre. Men det kanske är ingenting som vi går och kallar oss. Eller kallar folk, hoppas jag kanske inte att vi gör. Det låter inte så väldigt bra. Men jag skulle vilja prata lite om det som Jesus gör här. När Jesus förlåter den här kvinnans synder. Och Jesus säger att den som har blivit, han pratar om två personer som är skyldiga, de har lånat pengar. Den ena har lånat mycket pengar, den andra har lånat lite mindre pengar. Båda de här männen får sina skulder efterskänkta. Och Jesus frågar, vem kommer vara den mest tacksamma? Vem kommer älska mest? Och då svarar ju den här farisén Simon att ja, men det är givetvis den som har fått mest efterskänkt. Och det är intressant det här med nåden, nådebegreppet, som är, det är ett litet ord. Det är bara tre bokstäver, N-O-D, nåd. Men det är så stort och omfattar så otroligt mycket och rymmer så ofantligt mycket. Det rymmer oss, det rymmer hela vår värld, det rymmer hela vår skapelse, nåden. Och med nåden så är det så att ibland tror jag att vi kanske har ett, jag vet inte vad er definition av nåd är och hur ert förhållningssätt till nåden är. Men jag har hämtat lite inspiration ifrån amerikanske författare och prästen Brennan Manning, som pratade mycket om nåden. Han beskrev nåden som, han sa att nåden är vild, nåden är smaklös, nåden är skandalös. Nåden har ingen smak. Nåden väljer inte efter om det här passar. Utan nåden är som någonting vilt man släpper lös, som bara tar inte hänsyn till någonting, utan bara liksom totalt skandalöst. Men nåden, så är det så att det som är spännande med nåden är att vi är ju, jag vet inte hur det är med er, men en del av oss kanske är lite så här kontrollfreak. Vi gillar att ha koll på läget, vi gillar att ha vårt liv strukturerat, vi vill veta vad vi har, saker och ting. Och det kanske ibland också leder till att vi vill veta vad vi har andra människor någonstans. Jag vill liksom, Samuel har jag lite koll på här, jag vet lite inom vilka linjer han bör röra sig, och jag rör han sig utanför de linjerna, så kan jag tycka att det är lite jobbigt när han inte är som jag tycker att han ska vara. Och så kanske det är med varandra, men vi sätter lite etiketter på varandra. Sån är Samuel. Om han plötsligt skulle vara på ett annat sätt, så har jag inte riktigt grepp på honom längre. Jag har inte kontroll, och då blir det lite jobbigt. När vi tappar kontrollen över vår egen situation och vad vi har, de här olika pusselbitarna och pjäserna i vårt liv, så kan det kännas lite jobbigt. Och problemet med nåden är att det går tvärt emot det här. För nåden flyttar kontrollen ifrån mig själv till Gud. För nåden kommer ifrån Gud, och jag kan inte kontrollera den. Hur gärna jag än vill paketera in och liksom lägga nåden i den här lådan så att jag vet vad den är, så kan jag inte det. För nåden som är så här vild och smaklös och skandalös, problemet med den är att jag kan inte kontrollera den. Vilket gör att jag kan ha lite svårt för nåden. Inte som koncept. Nåden är jättebra. Guds nåd. Det är bra grejer. Men jag kan inte kontrollera den. Därför att en lössläppt, vild, skandalös nåd är någonting som jag inte kan kontrollera. Men för att om jag hade kunnat kontrollera nåden, då hade jag kunnat säga att ja, jag har nåden. För jag har definierat den. Jag har definierat vad nåden är. Och om jag har nåden, så kan jag också tala om, nej men Ola där, du har inte nåden riktigt. För jag har nåden, jag har kontroll över det. Jag kan säga att andra inte har den. Och jag kanske tycker att jag har förtjänat nåden. Jag kanske tycker att jag är en bra människa. Jag kanske tycker att jag har gjort så mycket gott och jag gör så mycket bra saker, så att jag har nog gjort mig förtjänt av Guds nåd. Och om jag tycker att jag på något sätt, kanske inte till fullo har förtjänat, men om jag har gjort någonting som ändå gör att jag känner att jo, men jag är en ganska okej människa. Problemet då är att om jag tycker att jag har förtjänat nåden, då kan jag också titta på andra och säga att ja, men Samuel, du har inte förtjänat nåden. För du lever på ett annat sätt än vad jag tycker är kriterierna för att ha förtjänat den. Men en nåd som är vild, som är inte har någon smak, inget tycke, inte väljer någonting, som är helt bortom min kontroll, den blir väldigt jobbig. Mycket av det här problemet kommer ifrån att jag tror att många av oss bär med oss en bild av att nåden är någonting som man pratar ibland om att Guds nåd är som en gåva till oss. Det är som en present. Gud vill ge sin nåd, och det är upp till oss att ta emot det eller att säga nej till det. Det är som ett erbjudande. Nåden är som en telefonförsäljare som ringer och undrar om inte du ska byta telefonoperatör. Och då kan du välja att acceptera det erbjudandet, eller du kan välja att säga nej till det. Men det är upp till dig att säga ja eller nej till Guds nåd. Men nåden funkar inte så. Jag ska en av mina absoluta favoritböcker alla tider, alla kategorier, är Douglas Adams Liftarens guide till galaxen. Är det någon som har läst den? Där redogörs för ett ställe om berättas om hur man ska gå tillväga för att lära sig flyga. Alltså flyga, förstår? Och tekniken för det här, det man ska, hur man ska lyckas med det är att det är att man ska falla, man ska alltså ramla och på något sätt missa marken. Och enda sättet för en att missa marken är att man plötsligt mitt i fallet blir så distraherad av någonting som händer, kanske i periferin. Helt plötsligt får du se någonting mitt i fallet som gör att du glömmer av att du ska träffa marken. Och när du glömmer av att träffa marken så märker du att oj, jag flyger. Det är så man lär sig flyga. Jag rekommenderar inte att ni går ut och testar detta. Det är en bok, det är en roman, så det är inte på riktigt. Men så beskrivs att lära sig flyga. Men vi vet ju, vi har ju någonting som heter gravitation, tyngdlagen. Allting faller till marken. Jordens massa är större än vår massa och därför drar jorden oss till sig. Det är därför vi står på marken och inte plötsligt svävar iväg. Och det är därför vi faktiskt inte kan flyga genom att ramla och missa marken. Nåden funkar ungefär som gravitationen. Nåden är inte ett erbjudande. Nåden är som gravitationen. Den drar oss alla. Jag kan inte välja att säga nej, jag gillar inte gravitationen. Jag avstår från gravitationen. Jag tänker inte hållas kvar vid den här marken längre. Utan jag väljer att flyga. Det funkar inte så. Alla påverkas av gravitationen. Vi dras av den. Sådan är nåden. Det enda vi kan göra är att ge efter. Ja, jag accepterar att jag är... Ja, det spelar ingen roll. Jag kan inte säga att jag accepterar. För jag står här. Bara säga av, jag kan skrika mig blå. Och vägra gravitationen. Men det hjälper inte. För den drar i mig oavsett. Så är det med Guds nåd. Guds nåd drar oss till sig. Drar oss till Gud. Den har ingen som helst preferens för hurdan du är. Nåden är smaklös. Den bryr sig inte om hurdan du är. Nåden drar dig oavsett. Och det var det som... som jag citerar Brendan Manning här, mycket av det han pratar om. Han pratar om den nåden som smaklös eller som vulgär. Det sticker i ögonen på oss. För att vi vill inte ha en nåd som accepterar alla andra. För om nåden accepterar alla andra, det innebär ju att den accepterar de som jag inte tycker om. Och det blir väldigt, väldigt jobbigt för oss. Jag kan tycka att jag är en bra människa. Jag kan tycka att jag håller sams med folk. Och jag kan tycka att jag älskar alla. Men djupt inne i mitt hjärta så vet jag att det är ju inte sant. Och vi kan tycka att vi är duktiga. Vi kan tycka att vi gör mycket rätt. Och nej, men det är inte mycket fel i mitt liv. Och det är lätt att vi sitter på våra höga hästar och vi känner oss lite moraliskt överlägsna alla andra. Men vi kan gnälla över hur andra är och vi kan tycka att vilka idioter folk är och vilka åsikter de har och de tycker si och så om i politiska frågor eller vad det än kan vara. Eller de lever på ett sätt som jag inte kan godta. Och så tycker vi och tycker och tycker. Men problemet är att oavsett hur duktiga vi tycker att vi är, så vi är alla med och bidrar till den här världens lidande. Vare sig det är aktivt eller passivt. En del är mer aktiva i att bringa lidande över den här världen. Så är det bara. Vi ser oss om, vi läser på nyheterna och ser att ja, det finns krafter i människor som åsamkar lidande. Men vi är inte immuna mot detta. Det kan vara passivitet. Det kan vara en ovilja att göra det rätta. Det kan vara en orkeslöshet. Nej, jag orkar inte bry mig. Det kan vara att vi vänder bort blicken och ignorerar nöden och behovet och lidandet där vi ser den. Att vi bidrar genom att vi är passiva, så att säga. Men vi gör också aktiva val som vi kanske inte, vi väljer att inte se det på det sättet. Men hur många av er har en telefon, smartphone? Den är inte tillverkad under de bästa förhållandena, ska ni veta. Hur många av er tänker på det och bara nej, jag ska nog inte ha den här längre. Nej, men vi har det. Vi accepterar att sånt ser världen ut. Vi är med och bidrar till det lidandet genom hur vi konsumerar, våra konsumtionsvanor. Vi köper kaffe som är billigt producerat och vi köper choklad som inte är fairtrade-märkt. Vi bidrar till en värld som lider. Vi tänker inte på det, men vi gör det. Vi kan inte slå oss för bröstet och säga att vi är bättre än alla andra. Det är olika typer av bidrag till den här världens lidande. Men vi är alla del av det. Och därför behöver vi alla Guds nåd. Och vi behöver landa i detta, i den här insikten om hur sån här är Guds nåd. Och så mycket är vi i behov av Guds nåd. Och vi behöver det lika mycket som den här hemska människorna som stänger gränser och som deporterar flyktingar och allting. Men vi är också onda människor innerst inne. Vi kanske inte bidrar på ett lika synligt och ett lika liksom plågsamt sätt. Men det finns där i våra liv, i våra handlingar. Och genom att se vårt eget behov av Guds nåd så kan vi också acceptera att om Gud har så mycket nåd för mig, jag som är ett så, jag som är så stort behov av Guds nåd, vem är då jag att börja sätta, ja men börja så här, försöka paketera in, ja men Guds nåd är för mig, jag har gjort mig förtjänt av Guds nåd, men de där, nej, det är kört för dem. Guds nåd kan ju inte räcka till för dem. Men Guds nåd räcker till för dem. Den här gravitationen som bara drar och drar och drar vare sig vi vill eller inte. Guds nåd är för alla. Och när vi börjar stänga ute folk, vad vi gör är att vi stänger ut oss själva också. Utan vi behöver den här, få tag i den här nåden som ser sin förlorade son komma gående vid horisonten och inte blir sur och stänger dörren, utan lyfter upp manteln och springer honom till mötes och kastar sig om halsen på honom. Eller den nåden som tittar på rövaren som hänger vid korset vid sidan om och som ber om hjälp och som med blodsprängda ögon säger: självklart ska du vara med mig i paradiset. Den nåden som inte diskriminerar, den ber inte om någonting. Den kräver inte någonting tillbaka. Den är inte billig. Nåden är inte billig. Den kostar allting. Men den är gratis. Och därför kommer nåden alltid vara det här bananskalet som vi halkar på. För vi får inte ihop ekvationen. Vi tycker inte att det ska vara så enkelt. Vi tycker inte det ska vara på det sättet. Vi tycker att vi ska ha rätt att kräva någonting i utbyte. Ja, men vill du ha Guds nåd? Ja, men då är det på dessa villkoren. Men så är det inte. Nåden är nog, även om vi kan blåsa och flåsa och försöka få hitta någonting som nåden inte kan täcka över. Men nåden är nog. Han är nog. Jesus är nog. Amen. Jesus, tack för din nåd. Tack för att du visade genom ditt liv hur nåden ser ut i handling, i attityd. Att du inte stängde ute människor såvida de inte själva stängde ute sig från nåden. Nåden är alltid öppen, nåden är alltid tillgänglig, nåden drar oss hela tiden. Jag ber för oss var och en. Det är så lätt för oss att be Gud vara nådefull mot en värld utanför de här väggarna som går förlorad. Men Gud, vi ber om nåd för våra egna liv. Vi ber Gud att vi ska få tag på den här befriande, förlösande kraften som finns i din nåd, Herre. Att vi får bli fria. Att vi får bli upprättade, får känna oss mottagna och älskade. Inte för att vi är så duktiga, utan trots att vi är så bristfälliga. Tack för att du tar emot oss. Tack för att du tar emot oss var och en. Tack för att du tar emot också de som vi ser som våra absoluta fiender eller motståndare eller vad det än kan vara. Du är den som tar emot oss, som accepterar. Du stänger inte dörren. Och jag ber Gud, nåda oss att vi inte stänger dörren i vår tur. I Jesu namn. Amen.